Du lyssnar på Roms krigare, Stormningen, av Harry Sidebottom, i översättning av Ulf Gyllenhak, uppläst av mig, Torsten Wahlund. Inledning. Sommaren 238 år efter Kristus. Krig i helvete. Inbördeskrig ännu värre. Det här inbördeskriget gick inte bra. Inget gick som planerat. Invasionen av Italien hade kört fast. Trupperna hade lidit svårt när de korsade Alperna fram tills att vårsolen hade smält snön i passen. De hade förväntat sig att välkomnas som befriare. De hade fått höra att de bara behövde visa sig i Italien för att alla skulle komma springande och sträcka fram olivkvistar, fösa fram sina barn, be om nåd och falla på knä. Men det hade inte blivit som de hade hoppats. De hade kommit ner från bergen till ett öde landskap. Invånarna hade flytt och tagit med sig allt de kunnat. Till och med dörrarna till husen och templen var borta. Slätterna, där det annars vimlade av folk, låg övergivna. När soldaterna passerade staden Emona var det enda levande de mötte en flock vargar. Nu hade armén legat i läger drygt en månad utanför den norditalienska staden Aquileia. Det snabbt improviserade underhållet hade brutit samman. Det fanns inga förråd att uppbringa i trakten. Det som invånarna inte hade fört in i borgen hade soldaterna själva skövlat när de kom dit. Det fanns inga hus att söka skydd i. Alla byggnaderna i förstäderna hade rivits för att få material till belägringsverken. Floden var förgiftad med lik från båda sidorna. Belägringen ledde ingen vart. Det gick inte att forcera murarna. Det fanns inte tillräckligt många belägringsmaskiner och försvararna var alltför effektiva. Varje försök att storma murarna med stegar och rörliga torn slutade i blodiga misslyckanden. Men det gick inte att betvivla den store mannens mod. Varje dag red kejsar Maximinus Trax runt staden, inom skotthåll för fiendens bågar, samtidigt som han ropade uppmuntrande till sina män i löpgravarna. När han passerade genom leden lovade han dem att de fritt skulle få plundra staden och göra vad de ville med invånarna. Ingen hade någonsin tvivlat på hans mod, men hans omdöme var en annan sak, och nu blev han allt grymmare för varje ny motgång. Likt ett sårat djur, eller, så som många hävdade, likt den halvbarbariska bonde han alltid skulle förbli, gick han till angrepp mot dem som stod honom nära. De officerare som ledde de dödsdömda försöken att storma murarna avrättades på allt mer uppfinningsrika vis. Adliga officerare avrättades med särskilt påhittiga metoder. Ballista var till och med ännu hungrigare, törstigare och smutsigare än de flesta andra. Han var en lång yngling, bara 16 vintrar, över 180 cm lång, och växte fortfarande. Ingen kände av bristen på mat mer intensivt än han. Det långa, blonda håret hängde stripigt ner över hans rygg. En kvardröjande prydhet hindrade honom från att tvätta sig vid flodstranden. Sedan igår hade en stank av brandrök och bränt kött fogat sig till de övriga odörer som omvärvde honom. Trots hans ungdom och hans status som diplomatisk gisslan för sin stam hade alla varit av åsikten att någon av hans härkomst, en av Odens söner, skulle leda ett av de germanska irreguljära förbanden. Romarna hade räknat ut hur höga murarna var och skaffat fram stegar av rätt längd. Med Ballista i spetsen hade de ungefär 500 barbarerna skickats iväg. De uppfattades ändå som rena förbrukningsvaror. Männen hade ryckt fram i språngmarsch medan de hukade sig i spärrelden av projektiler. Germanernas stora kroppar och deras brist på rustning förvandlade dem till utmärkta mål. Gång på gång hördes det kväljande ljudet när någon träffades. De hade mejats ner. De överlevande hade oförskräckt fortsatt framåt. Snart hade de kala murarna tornat upp sig framför dem. Än fler hade stupat.